Hörrni, jag ska tala om att vara med Jesus. Det har blivit temat för mig, och det var ju ett underbart tema. Att vara med Jesus. Och att vara med Jesus, det är att leva med Jesus. 24/7 tänker jag. Att vara med Jesus. Vårt liv är oförutsägbart. Vi vet inte vad som händer imorgon. Vi har ingen aning. Vi har knappt kontroll på vårt nästa andetag, som Hans brukar säga. Va? Vi vet inte. Men tack och lov att vi har en Gud som känner oss och vet oss och som har full kontroll. Det är det som är tryggheten i livet. Va? Han vet. Han har omsorg om dig. Han känner dig. Och ingenting händer i ditt liv utan att han vet det. Och det är oavsett om vi känner honom eller inte. Om vi har sagt ja till honom eller inte, så känner han varje liten människa på den här jorden. Det är ju fantastiskt. Och samtidigt så har han full kontroll över hela universum, hela skapelsen. Och han leder historien framåt. Och vi kan tycka att är det människor som gör det nu? Är det Trump, är det Putin, eller vem är det som leder egentligen? Nej, 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 nej. De är som grässtrån i vinden. Det är Gud som för historien fram. Och vi har alltihop här. Vi vet hur det ska sluta, eller hur? Så en enorm trygghet att vara i Guds hand och veta det. Men hur kan jag veta det här då? Och hur kan jag vara så säker på det här? Kanske du sitter och tänker, om du inte riktigt är framme vid en tro på Jesus. Ja, men jag vet utifrån mitt eget liv, för Gud har trofast i mitt liv. Han har burit mig hela vägen fram till den här dagen. Och jag kan säga att jag älskar honom långt mycket mer idag än vad jag gjorde den första gången när jag tog emot honom. För han har varit trofast. Jag vet det genom att jag har lyssnat på andra människors berättelser om vad Gud har gjort i deras liv. Att Gud är trofast, att han bär oss och att han har kontroll. Men jag vet det framförallt genom att jag läser i Guds eget ord. Det här är Guds kärleksbrev till dig och mig. Till mänskligheten, till varje människa. Här finns det skatter gömda som ger oss hopp för tid och för evighet. Och vi ska inte vara tysta med vem Gud är och vad Gud har sagt och vad Gud gör. Va? Så det här är Guds kärleksbevis till oss. Och det står i Filipperbrevet så här, i Filipperbrevet 2, 9-11. Att Jesus var till i Guds gestalt. Jesus kom ju från Fadern. Han var ju Gud själv. Men han räknar inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Utan han utgav sig själv. Och han tog en tjänares gestalt och blev en människa som du och jag. När han till det yttre hade blivit som en människa, ja, då ödmjukade han sig och han blev lydig till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud också upphöjt honom, Jesus, över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden, under jorden. Alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Och alla knän ska böjas inför honom. Det är vad Guds ord säger. Här har jag beviset på att Gud har kontroll. Att han står över alla namn. Alla positioner, alla nationer. Gud har kontrollen och det ger mig en enorm trygghet. Och ni vet att det Jesus gjorde på korset, när han besegrar syndens och dödens makt, det är lika verksamt idag. Och imorgon, och i övermorgon, och i hela evigheten. Den kraften, den uppståndelsekraften är lika verksam idag som den var då. Begränsningarna sitter oftast i våran tro och våra hjärnor. Va? Men kraften finns att tillgå. Viktigt att se. Varför börjar jag så här? Jo, men det här är min trygghet. För en relation med Gud och med Jesus så är det här fundamentet. Att jag bara vet att jag vet att han är Herre. Och att han har besegrat synden och döden. Och att han har full kontroll över mitt liv. Det är liksom mitt livs fundament. och det kan få vara ditt livs fundament. Hur den blåser, hur den skakar, vad som än händer med våra liv, vad som än sker, så står vi. Där står vi. Och det handlar inte om oss, utan handlar om honom. Och det är så befriande. Det är så befriande. Så det är min trygghet, det är mitt fundament. Och sen tänker jag också att det här ger mig möjligheten att ha en relation med honom. Och jag vet att i början i mitt kristna liv så hörde jag många människor som pratade just om det här, att ja, men det kristna livet är inte en religion, utan det är en relation. Och jag tyckte det där var lite svårt, för jag fattade inte riktigt vad man menade med det. Jag läste Bibeln och jag bad, men jag tyckte liksom inte riktigt att jag hörde Gud, att det var en kommunikation. Men när jag blev andedöpt, då började jag förstå vad det var. När jag fick ta emot en helig ande i mitt liv, då blev det en annan liksom rörelse. För då kom den helige ande som min hjälpare och lät mig förstå att när jag läste Guds ord så var det till mig. Gud talade till mig. Så den helige ande är en enorm hjälp för mig i min relation och i mitt varande med Jesus. Hur blir vi då, eller hur kan vi då utveckla en relation med Jesus där vi inte bara kanske tar den där lilla stunden på morgonen, utan vi ständigt är med Jesus, oavsett om vi är på jobbet eller om vi är hemma eller om vi är med nära och kära eller om vi är på fotbollsklubben eller var vi är någonstans, så har vi alltid en relation med Jesus. Jag tänker att vi kan hitta en av hemligheterna i alla fall i Johannes 15. Där Jesus talar om vinstocken och grenarna. Ni kan kanske en del det här och har hört det förut. Men det står ju i Johannes 15. Första versen så står det att Jesus säger: jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Och så står det i vers 4: förbli i mig så förblir jag i er. För liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Här tänker jag att det ligger en hemlighet. Att förbli i Jesus. Att hela tiden liksom ha fokus på, hämta näring ifrån, hämta kraften ifrån honom. Att förbli i Jesus. Det står i vers 7 och 8 i kapitel 15 också, att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och lite längre ner: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er, alltså förblir i mig. Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt vad min far, som jag har hört om min far. Jesus kallar oss vänner. Vi får vara Guds vänner, vi får vara Jesu vänner. Och förutsättningen för det är att vi förblir i vinstocken. Vi förblir i honom varje dag, 24/7, vi förblir i honom. Och hur gör vi det? Hur förblir vi honom? Jag tänker att vi lever i hans ord. Jag har lärt mig att älska Guds ord. Lärt mig, säger jag. Ja, jag har lärt mig. Jag gjorde inte det från början, men jag har lärt mig att älska Guds ord. För jag märker att det gör någonting positivt med mig. Det gör någonting gott med mig när jag läser Guds ord. Och jag har bestämt mig för att jag vill att det här ska vara det första jag tittar på varje morgon när jag vaknar. Då är det Guds ord jag vill läsa. Jag har valt det i mitt liv. Att ha det så. Så förutsättningen för vänskapen med Gud, att den ska blomstra, det är att vi förstår och att vi inser vårt fulla beroende av honom. För om vi hämtar kraft och näring i hans närvaro varje dag, då blommar vi. Och gör vi det inte, ja, men då hamnar vi i andlig torka. Då förtorkas vi. Och vi blir liksom lite undernärda i anden. Jag tror inte man kan leva liksom på gammal skåpmat, utan vi måste äta varje dag. Jag brukar tänka så när jag sitter med min frukost. När jag äter min fil och min müsli, så tänker jag, nu måste jag äta det här också. För min ande. Min kropp behöver fil och müsli, men min ande behöver det här. Och när jag dricker mitt vatten på morgonen, så tänker jag att nu fyller jag mig, nu välkomnar den heliga ande in i mitt liv. Det liksom blir vattnet som sköljer igenom mig. Jag är så praktisk och så barnslig, men det är så bra. Varje morgon gör jag det. Fyller på med näring hela tiden. Och jag tror att det är en livsnödvändighet för att vi ska kunna vara med Jesus och leva med honom varje dag. Det står så här i Jeremia 17:7. Men välsignad är den som litar på Herren och Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterad vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Den fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det oroas inte om torra år kommer. Och de slutar aldrig att bära frukt. Wow! Alltså handlar det inte om våra omständigheter. Det handlar inte om våra känslor. Utan det handlar om att vi har grenarna inympade i trädet, va? Eller rötterna nerkörda i Herren själv. Hämtar kraft, hämtar näring där. Alla kärleksrelationer och alla vänskapsrelationer startar ut någonstans. Men för att den ska bli livslång, så gäller det ju att man investerar i en relation. Och vi ger ju ofta tid och kärlek, och vi prioriterar de människor som vi vill vara nära, eller hur? Och vi är angelägna om att veta hur våra vänner mår, och vi är gärna nära dem när det blir tufft i livet. Det finns en ömsesidig kärlek och en omsorg som flödar ofta väldigt osjälviskt i en kärleksrelation eller i en djup vänskapsrelation. Och om vi då tänker att våra mänskliga relationer fungerar på det sättet, hur mycket mer är det då inte så i vår gudsrelation? Man kan jämföra den, absolut. Men jag tänker att gudsrelationen också är lite annorlunda. För i en kärleksrelation, då har vi valt varandra. Vi har sagt ja. I en gudsrelation, då är det Gud som har valt oss. Eller hur? Han utvalde dig, han utvalde mig, och vi fick ta emot gåvan Jesus Kristus. Där startar våran kärleksrelation med Gud ut. Fantastiskt. Han har inbjudit oss in i sin gemenskap genom Jesus Kristus. Vet att kärleksrelationer kan gå sönder. Vänskapsband kan brista. Men Gud överger oss aldrig. Vi kan vända honom ryggen, men han vänder oss aldrig ryggen. Har vi sagt ja till honom, så kommer han alltid att stå där. Det är skillnaden på en mänsklig relation och en Guds relation. Gud är alltid nära dig. Och vi kan tycka att vi tabbar oss och vi går andra vägar. Gud står alltid kvar. Han överger aldrig vår relation, och det är fantastiskt. Det är så viktigt att förstå att det var Gud som fann oss och drog oss till sig. Och att du var utvald redan innan skapelsens början. Hisnande tanke. Men det finns ett bibelord på det. I Efesierbrevet 1 så står det så här. 4-6. Han har utvalt oss i honom för en världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Han har utvalt dig. Han har utvalt mig. Wow. Det är hisnande. Det är svårt att ta in. Men det är sant. Du är utvald av Gud. Och du är utvald att leva i en relation med honom. Om det här är att verkligen få landa i våra liv, så tänker jag att det blir en himmelsvid skillnad i våran relation med honom. Du och jag från begynnelsen skapade för gemenskap med honom. Han är vårt centrum, och det är runt honom allting kretsar. När detta får landa i våra liv och kärleken till honom driver oss, så blir relationen med honom en enda stor förmån. Som jag sa i början så har min relation, jag tror jag sa det i alla fall, min relation med Jesus fördjupats under årens lopp. Den började kanske lite trevande och lite osäkert. Men ju mer jag har levt och ju mer tuffa tag som det har varit och jag har kommit i situationer där jag har verkligen fått lita på Herren, så har min relation med honom fördjupats mer och mer. Och jag har alltid haft en kärlek till Jesus. Jag har alltid haft en längtan att tjäna honom. Den har alltid funnits där. Och att jag skulle bli mer lik honom. Den där bönen har alltid funnits i mitt liv. Men i den längtan och i den strävan så har jag många gånger hamnat i, och jag tror att det är lätt att vi hamnar väldigt lätt i det här med självrättfärdighet och prestation och duktighet. För världen är ju sån. Att det är där vi värdesätts genom vad vi gör och vilka vi är, va? Och det är så lätt att vi hamnar det också i våran gudsrelation. Men Jesus är ju väldigt tydlig med det här. Jag tänker i den här underbara berättelsen i Matteus eller i Lukas 10, när han berättar den här berättelsen om Marta och Maria. Jesus kommer hem till systrarna och han har med sig ett gäng lärjungar, och de dundrar in där i hemmet, och de är ju goda vänner med de här systrarna och med Lazarus, deras bror. Och Marta, vet ni, hon med en gång, så fort de kliver in där, så börjar hon ju titta sig omkring och hur ska vi fixa fika, och det var väldigt vad det var rörigt här, och hon börjar greja och fixa och dona och tänker att jag måste fixa här. Medan Jesus kliver in med sina lärjungar och de bullrar och de sätter sig där, och Maria, hon har bara ögon för Jesus. Hon är helt intagen av Jesus. Hon tänker inte på någonting, att det ligger grejer på golvet eller något, utan hon är helt förlorad. Och sätter sig ner på sina knän och så lyssnar hon när Jesus börjar undervisa lärjungarna där. Och Marta, hon stirrar runt i köket och hon fixar och hon grejar. Och hon blir mer och mer irriterad på den här syrran som inte förstår att hon ska hjälpa till. Och till slut kan hon inte vara tyst, så hon kommer in där när Jesus sitter och undervisar. Men Herre, bryr du dig inte om att min syster sitter här och jag får jobba själv hela tiden? Säg till henne, säger han. Eller säger hon till honom. Och då vet ni, då är det här befriande ordet som Jesus säger till henne. Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Maria har valt den goda delen. Att vara med Jesus. Marta, hon ville fixa så mycket för Jesus. Maria, hon var med Jesus. Och det var det som också blev en skatt för henne, va? Så lätt är att vi hamnar i det där. Vi blir lite irriterade på de som inte gör. Och så hamnar vi i det här självrättfärdigandet, va? Men Jesus, han kallar oss in i sin närvaro. Att få vila där, att få vara där. Och utifrån den gemenskapen, utifrån den kärleksrelationen, så går vi ut och gör goda gärningar. För det är ett naturligt utflöde ifrån den relationen. Men det börjar nära Jesus. Det börjar i nära kärleksrelation med honom. Sen går vi ut. Jag ska landa snart här. Jag har läst den här berättelsen så många gånger, men jag tror inte jag fullt ut riktigt har förstått liksom vad Jesus verkligen menar här då, med att vara nära Jesus. Men jag fick lära mig det genom att det blev tvärnit i mitt liv. För jag var en riktig Marta. Absolut. Jag sprang i det där ekorrhjulet och jag var en duktig flicka. Och jag tyckte om att vara aktiv och greja och dona och fixa och så det var inte det. Jag hamnade i en tjänst där det blev mer och mer jobb. Och jag var lite ansvarig, jag var verksamhetsansvarig. Så jag kände att jag hade ett väldigt ansvar. Och jag hade ansvar för personal, och jag hade ansvar för vårdtagare, och jag hade ansvar för allt möjligt. Så jag sprang i ett ekorrhjul. Det var inte att jag övergav min tro, men jag blev ju mer och mer liksom... Min tid med Gud, den prioriterar jag bort. Jag jobbade. bad jag, så bad jag för andra och jag bad för våra vårdtagare. Jag bad för allt annat, men jag tog aldrig tid själv med Gud under de där 2 åren som jag sprang. Så jag sprang och jag sprang och jag sprang. Tills en punkt när jag inte orkade mer. När jag gick in i en, inte i en vägg, men jag var utmattad fullständigt. Jag hamnade på en stol en kväll och jag hade 1000 bollar i luften, ni vet. Men där satt jag. Fullständigt tömd på all kraft. Jag hade ingenting kvar, jag orkar inte ta ett steg till, jag orkar inte tänka en tanke till. Där hamnade jag. Och jag kände, det första jag tänkte när jag liksom satt där och så blev jag lite irriterad på Gud. Jag tänkte, Gud, hur kunde du låta mig hamna här? Allt det här jag har gjort under de här 2 åren, det har jag gjort för dig. Jag har varit osjälvisk, jag har gett ut mig för andra, jag har sprungit och så låter du mig hamna här. Jag var som det där lilla barnet, vet ni, som står och slår i pappas bröst och tyckte det var orättvist. Men då hörde jag hörde hur Gud sa till mig: Karin, jag har inte bett dig springa för mig. Och jag visste att det var så sant. Det var så sant. Det var jag som hade sprungit. Jag hade sprungit. Och nu sitter jag här tömd fullständigt som en urvriden trasa. Och det var en fruktansvärd upplevelse. Det kanske några av er som känner igen den här upplevelsen. Men den var hemsk. För nu visste jag inte vem jag var. Nu var inte jag duktiga Karin längre. Utan jag var tömd och jag hade ingenting. Men då fick jag den här tanken att Gud, nu kan jag bara kasta mig på dig. Jag har ingenting att ge dig. Jag har bara en trött kropp liksom jag kommer med. Och det var lite scary. Jag visste inte om det skulle bära. Så jag gjorde ordning ett rum där hemma och tog min bibel, tog min bluetooth och spelade lovsång och så läste jag Guds ord. De första veckorna så bara jag grät för jag orkade inget annat. Och så väntade jag bara på Herren. Och han mötte mig. Han mötte mig. Helt enormt. Jag hade ingenting kvar. Det fanns ingenting, utan han mötte mig. Jag satte mig där vid hans fötter och jag var som en öken, vet ni. Jag var torr som en öke i min ande. För jag hade inte haft tid med Gud på 2 år nästan. Så en helig ande började vattna min ande. Och jag började liksom luckras upp. Och jag började känna att mer och mer så kom liksom närvaron. Jag njöt i Guds närvaro. Där lärde jag mig älska Guds ord. Där i den rosa plyschfåtöljen som jag hade, som jag satt i. Där lärde jag känna Guds ord och börja älska Guds ord. För vet ni vad jag gjorde? Jag gjorde upp med mitt liv, med Gud. Jag sa till Gud att nu sitter jag här. Tala till mig. Varför hamnar jag i den här gropen? Lär mig. Jag vill aldrig tillbaka där. Vad är det jag gjorde fel? Vad är det som är? Liksom. Och så börjar Gud lysa in i mitt liv. Och han börjar lysa på saker som var rena lögner som jag hade gått och burit på. Som jag fick ta fram Guds ord och så läste jag liksom vad sanningen var om mig. Och så bekände jag det över mitt liv. Jag hade gått och burit på bördor som var otroligt tunga. Som jag trodde var mina bördor, för att det var andligt och fromt att bära de här bördorna. Fast de var så tunga så att jag höll på att gå åt. Jag fick kasta av mig dem. Gud sa, de bär jag. För min börda är lätt. Mitt ok är milt. Och jag fick liksom kasta av mig. Jag hade sår i min själ. Jag hade sår, minnen, oförsonlighet. Sak efter sak tog Gud med mig när jag satt där. Och jag läste Guds ord. Och jag bekände det över mitt liv. Och jag kände det bara lättare och lättare och lättare för mig. Sen jag hade gjort det och jag liksom bad och levde i Guds ord. Jag var med Jesus verkligen på ett underbart sätt. Upplevde jag att jag skulle åka iväg på en kvinnokonferens. En kvinnodag som var i Sävsjö. Och jag kände att jag skulle åka själv. Jag skulle inte ta med mig någon. Och det är också väldigt konstigt för mig. För då hade jag ju fyllt bilen med tjejer och så hade vi åkt. Men Gud sa, du ska åka själv. Okej, tänkte jag. Jag åker ensam. Och när jag kom till den här kvinnokonferensen så var det fullt med kvinnor i kyrkan. Och jag slank ner längst ner i kyrkan där och satte mig på en bänk. Och bara njöt av att få vara där och lyssna på lovsången och så. Och så börjar den här kvinnan som skulle tala, börja tala. Och så talar hon om det här bibelordet, vet ni, Johannes 10:10, att tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda, men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och så talar hon just om det här att det är viktigt att vi gör upp med saker i våra liv. Att vi får bort oförsonlighet, att vi blir förlåtna, att vi blir helade, att vi stänger dörrar liksom bakom oss så att vi får stå fria. Jag tänkte, vad märkligt att hon predikar om det här. Det är precis det jag har hållit på med här några månader. Det var som att jag kände, men Gud, du uppmuntrar mig i det här. Och sen när hon är färdig så säger hon så här, jag har ett ord till en kvinna här inne. Och du sitter längst ner där. Och jag såg inte henne, för jag är lite kort, så jag såg inte. Jag satt ju bakom en annan där. Och kvinnan jämte mig, och sa, du, jag tror det är till dig. Så. Det är till dig. Ja. Ja, till mig? Ja. Så jag tittade fram och då sa hon, ja. Exakt, till dig är det, sa hon. Jag ser dig, så hör jag bara hur dörrar stängs så här. Och det du har gjort i din kammare, det du har gjort tillsammans med Herren, det bekräftar jag nu. Nu ska du ställa dig på ett annat plan. Och du ska tala mitt ord. Och ni vet att alltså, jag är på att bryta ihop den. Gud. Vilken bekräftelse för mig. Jag hade suttit hemma i min lilla fåtölj i mitt gästrum. Och gjort det här tillsammans med Guds ord och med en helig ande i Guds närvaro. Och där får jag en bekräftelse på att Gud har gjort det där i mig. Wow! Det gjorde ju en enorm skillnad för mig, och jag lever fortfarande i tacksamhet för det. Och jag är så frimodig. Jag är så frimodig att ge Guds ord till dig idag. För jag vet att det bär. Jag vet att det håller. Lev i det. Ät det. Gå i det. Var i det. Lev i det. Det är styrka för dig, och det är styrka för de människor som du har runt omkring dig. Det gör dig vis, och det ställer dig på en helt annan nivå när du får leva i Guds underbara ord. Så jag är så tacksam för det Gud har gjort i mitt liv. Och det var det som gjorde att jag också vågade kliva fram och börja tala Guds ord. Det hade jag aldrig vågat annars. Men Gud är så trofast. Han talar till oss, han berör oss. Det har gått flera år sedan den där händelsen, men den präglar mig som sagt var fortfarande, och jag bär den med mig som en skatt. Och inte bara som en gömd skatt, utan jag försöker förvalta den. Förvalta skatten som Gud har gett oss. Och det har lärt mig också att berätta min berättelse. Att vi ska vara noga med att berätta våra berättelser. Ibland så förminskar vi dem och tänker, men vad är det jag har mött med om? Det är väl inte så mycket att komma med. Tänk inte så. Utan berätta det Jesus betyder för dig. För de människor som du möter i din vardag. Det är så attraktivt. Att du har en relation med levande Gud. Wow. Så berätta din berättelse. Så viktigt. Och att vi gör de här valen varje dag, att vi läser Guds ord, att vi inbjuder den helige ande. Det är så fantastiskt underbart att få leva i det där. Jag ska sluta med att läsa en psalm, psalm 63. Jag vet inte vad klockan är, jag har ingen klocka på mig. Men det blir lagom där. Vad bra. Kung David, han hade levt med Gud sedan han var liten grabb. Han satt ute och vaktade fåren. Ingen annan såg honom. Där sjöng han sina psalmer. Där var han med Gud under stjärnhimlen. Och han lärde känna honom tidigt i sitt liv. Och under hela sin kungatid så fortsatte han att vara med Gud. Och att skriva psalmer och sånger. Och han gav sig inte. Och han beskriver ju så underbart det här. Längtan efter Gud och vad Gud gör i våra liv. Så jag tänkte jag ska läsa psalm 63. Sluta med den. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig och min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så kände jag mig. Så söker jag dig i helgedomen för att få se din makt och härlighet. För din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Och jag ska lova dig så länge jag lever. Och i ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun när jag minns dig på min bädd, när jag tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp och i dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig och din högra hand stöder mig. Amen. Tack, älskade Jesus, för att du vill vara vår vän. Tack Gud för att du kallade oss först. Tack att du älskar oss med en evig, villkorslös, gränslös kärlek som du har bevisat en gång för alla genom Jesu död och uppståndelse. Och jag ber för mina älskade syskon här att vi ska leva i den kärleken. Äta av ordet och dricka av anden varje dag. Och att vi kan vara med dig här 24/7. Oavsett var vi är någonstans, oavsett vilka sammanhang vi är i, så kan vi ha en dialog med dig i vår ande. Och vi kan alltid ha ett livgivande ord att ge människor runt omkring oss för att du bor i oss. Så jag bara vill signa mina vänner här att tränga sig djupare, närmare dig. Köra ner sina livsrötter ännu djupare in i dina källsprång. Vi kan blomma oavsett om det är torka eller om det är sol och värme. Det spelar liksom ingen roll. Vi blommar och vi grönskar. Men vi lever med dig, Jesus. Så tack Gud att det du gör i våra liv just nu. Och bara vill singa var och en, Fader. Att få leva i gemenskap med dig. Amen.
Vi fortsätter att sjunga en lovsång. Och är det så att ni har funderingar eller vill